Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Hur mår du?
It's a beautiful... Nej, men alltså, verkligen. Det är måndag idag när vi spelar in detta. Och jag har insett att jag kommer nu säga det plattaste basic bitch-citatet som finns där ute. Är du redo?
Mm-hmm.
Jag gillar inte måndagar.
Mm, jag älskar måndagar.
Vad gjorde du i helgen?
Ja, vi hade hem en kompis på middag. Det var jättetrevligt. Klipp till att jag vaknar klockan 7 på morgonen dagen efter. Och bara, vart är hon?
Då har jag, din kompis?
Då har jag somnat medan hon fortfarande är här. Jag la mig bara ner och skulle vila lite medan hon läste igenom en sak på sin mobil. Jag somnade och gick inte att väcka, så hon bara släckte alla lampor och gick.
Och gick?
Ja, vad skulle hon göra?
Väcka dig?
Nej, men hon försökte, jag gick inte att väcka.
Hur mycket vin / tequila hade du druckit?
Det är en bra fråga. Nej, men tillräckligt mycket för att jag skulle bli fullständigt knocked out.
Ja, tydligen.
Det var nytt och fräscht beteende från mig. Tydligt sätt att säga att nu är jag trött.
För mig låter det som ett rätt så vuxet beteende. Och så här inse när kvällen är över. Även om det råkar vara när din vän bara kollar en sak på mobilen, att du väljer att tacka för dig. Men jag tycker ändå att det har någonting, att man inte bara fortsätter, utan att man accepterar defeat till sömnen.
Ja. Min ämne den här veckan består i princip bara av ryktade par. Men jag är ju relationsexpert, så leave it up to me att berätta för er vem som är ihop med vem. Först ut, Selena Gomez med NBA-spelaren Jimmy Butler. Vad har vi på Jimmy Butler? Max.
Ja, verkligen. Tack för att du frågar. Ska jag ta fram min lista här?
Jag försökte skapa en lista. Den blev så här. Berätta. Lång. Han är NBA-spelare. Är 31 år. Från Texas. Och fick ett barn för ett år sedan ganska exakt med sin flickvän som inte är känd.
Vad ovanligt att NBA-spelare skaffar barn och lämnar.
Ja. Är aldrig hört den här innan. Vi vill att Selena Gomez ska satsa på?
Nej, det här känns absolut som att hon bara hittat en ny variant av fuckboy som hon inte har doppat innan.
Precis. För det jag skrivit ner här är att det är sen gammalt att jag tycker Selena är alldeles för tråkig som person för att vara så känd som hon är. Men Jag tycker ändå att hon verkar supergullig och man vill verkligen se henne lycklig. Men en sak måste man ge henne.
Mm.
Det är att till skillnad från många andra poptjejer så har hon så spännande smak i killar.
Ja, alltså tror vi att detta är samma kille som avbröt hennes matlagningsprogram?
Just det, hon har ju något oklart matlagningsprogram och då hon avbryts mitt i av att någon ringer på hennes telefon. Hon bara, oh cute boy. Mycket möjligt, jag tror inte det.
Mm.
Alltså ryktet grundar sig i att de har setts ute på middag någon gång. Vilket ändå är,
okay.
Äter Selena Gomez middag med en NBA-player så dejtar de. Och sen så har flera källor sagt liksom att ja, de dejtar men de är inte ihop. Men åter till hennes eklektiska smak i män. Vi har ju Justin Bieber.
Just det.
Vi har Orlando Bloom, vi har The Weeknd. Sen har vi lite andra korter, så här, Nick Jonas, Charlie Puth, alltså lite mindre seriösa förhållanden. Men det är ändå så här, Justin, Orlando, The Weeknd och nu en NBA-player som är så här superlång, supersexig. Det är bara, det är mycket som händer. Det är oväntat. Man vet aldrig vad man får av Selena.
Nej, det är verkligen en ny, ja, nej men alltså varje kille är ju en ny typ av kille. Så att jag, ja, det var väl bara bound to happen.
Ja, och jag tänkte först, jag bara, gud, det är nog helt rätt för henne. Ja, hon kanske ska dejta en atlet. Och det jag vill ha för henne är typ en kristen, lite tråkig kille. Och det kan jag ändå tänka mig att man kan hitta bland NBA-players. Men ah, att när jag hörde att han fick ett barn för ett år sedan och lämnade sin tjej. Oh, då kände jag... Men, I mean, om det är bara en kille hon dejtar lite casual i, then... Go for it.
Ja men alltså why not. Selena. Glad för hennes skull. Vilken är din absoluta favoritkonspirationsteori all time, Michelle? Alltså inte som du tror på, men nej, som du tyckte var intressant.
Den enda jag egentligen engagerat mig i var ju i början av den här podden när det fanns teorier om att Travis Scott hela tiden har dejtat den här tjejen vid sidan om Kylie och alltså,
just det.
Det var I så was här, in
hans,
deep.
Hans skor syntes på bilder.
Ja,
och...
i bakgrunden av hennes Instagram-bilder. Jag bara, oh my god, under hela den här tiden så har han varit ihop med sin high school sweetheart för de gick typ samma gymnasium eller något sånt. Den kan jag ju meddela att den stämmer nog inte, trots allt.
Nej. Nej men vad härligt, du debankade den där och då. Ja, skönt. Min är i alla fall Pizzagate, as always. Och det är för att den innehåller allt som en viral konspirationsteori behöver. Den har ju ingredienser såsom trafficking, maktelit som utnyttjar barn, politiker, kändisar, men framförallt Clinton-paret.
Lättsamma, roliga ämnen.
Verkligen.
Ja, så
10 av 10 lättsamt.
Kul juicy gossip.
Så tro mig när jag säger att jag rakt av trodde på den här nyhetsrapporteringen som jag kom över här i veckan. Eller så, Paris Hilton är kanske inte en nyhetskälla direkt. Men den innehöll citat från Vanity Fair. Och där drar jag ändå...
Men du kom över den på perezhilton.com.
Absolut att jag gjorde.
The only source for news. Real. The only news that matters.
Verkligen. Det här är rubriken. Du kommer känna att du bara måste veta allt om det här.
Mm-hmm.
Bill Clinton hängde på Jeffrey Epsteins ö enligt en anställd till Clinton själv.
Men det här är väl... Boom. Old news. Alltså att Clinton-paret kände Epstein.
Absolut. Och det är därför som jag nu ska reda ut situationen. Bill Clinton plus Jeffrey Epstein är lika med sant.
Okej. Okay. Kör.
Nu åker vi. Bakgrundshistoria. Jeffrey Epstein, vår samtids mest omtalade och anklagade för att vara pimp inom kändisvärlden. Med unga flickor som alltid fanns att tillgå för högt uppsatta inom politik, kunglighet och underhållsindustrin. industrin. Mm. Men även omtalad och omtyckt inom societetsscenen i New York. Vid sin sida hade han Ghislaine Maxwell, fotobombandes brittisk societetstjej som absolut hjälpte till att skärma både klienter och offer. Tillsammans har ju de här två bland annat knutits till prins Andrew. Ni vet, kung Victor. engelska drottningens, vad är han nu? Andra? Tredje?
Ja, fuck do I know. Inte mig.
Nej. Tråkig verkar han i alla fall vara, lite obviously sunkig. Men även the Clintons. Och det här har liksom allt som får honom att tänka på Eyes Wide Shut och lite till. Ultrarika människor i maktpositioner som hänger runt i så stängda hemliga societetsrum i New York, besatta av olika sexuella upplevelser och ofta ibland dessvärre en tendens mot utnyttjande, både minderåriga och lagliga. Så, när Epstein greps för sexuella övergrepp och trafficking och sedomera, som de då har rapporterat att han hängde sig själv, så började folk nysta i allt det här. Och det blir inte bättre av att Ghislaine Maxwell också grips och vägrar uttala sig om alla dessa mäktiga personer.
Hur går det för henne nu för tiden? Hon lever fortfarande.
Hon lever fortfarande. Vi spådde att hon skulle dö i något avsnitt. Vi är jag. För att jag bara, she got corona.
Det, yes, where this podcast is highbrow, finkultur, sue us.
Verkligen. Men det är lite samma situation som att vi debankade. För det andra som också hände i samma veva var ju den här boken med alla telefonnummer som läckte. Med massa kändisars telefonnummer. Och då trodde folk att det var synonymt med att de stöttade Jeff Epstein. Vi hade ju Naomi Campbell till exempel.
Exakt. Bara för att han hade Naomi Campbells namn betyder inte att hon nödvändigtvis var en del av hans trafficking-härva.
Nej, men precis. Så där drog väl jag
där
någon form av...
Där var din gräns.
Där var min gräns. Men där jag inte drar gränsen är huruvida Bill Clinton har hängt på Jeff Epsteins numera ökända privata ö Little St. James, också kallad Pedophile Island. Mm. Det ska ju också sägas att Bill Clinton har förnekat det här flertalet gånger. Men här kommer lite mer backstory till Clinton och Epstein. Så sen som 2006 så donerade Epstein $25,000 till The Clinton Foundation. Efter det blev han anklagad för att ha köpt sex av en 14-åring. Så vad är det egentligen som har hänt nu då? Jo, det är nämligen så att en av Bill Clintons närmsta, nämligen en man kallad, det här är också ett starkt namn, Doe Band. Mm. Som alltså har jobbat för Bill i över 20 år, har satt sig ner i en intervju med Vanity Fair och bekräftat att trots att han avrådde från det så har Bill Clinton åkt till den privata ön när Jeffrey Epstein var där. Och detta hänger ihop med ett uttalande som kom i somras av en kvinna som heter Virginia Giuffre.
Mm. Många spännande namn där. Jag är fortfarande chockad över att Ghislaine uttalas Ghislaine.
Jag vet.
Så konstigt.
I mean, don't fact check me on that, men jag tror att det är Ghislaine.
Mm, jag tror det med.
Gud, alla dessa namn. Den här kvinnan i alla fall, Virginia, det är hon som såldes till prins Andrew när hon var 17. Och i somras så kom hon nämligen med ett uttalande om att hon har sett Bill Clinton på ön med Jeff Epstein och två barn. Eller yngre kvinnor, barn. Så att det är bekräftat från två håll, säger vi. Han skvallrade dessutom om hur Ghislaine och Clintons dotter Chelsea så sent som 2010 hängde tillsammans. Och när jag säger hängde tillsammans så är det så att Ghislaine var absolut bjuden på Chelseas bröllop. Mm-hmm. Och det är för övrigt, ja, vad blir det då, typ 3 år efter att Jeffrey då blivit fälld för att ha haft sex med en 14-åring. Mm. Men han var också anklagad för extremt mycket mer grova saker. Det var i den vevan som många började distansera sig från honom. Mm. Men inte The Clintons. Mm-hmm. Det var det. Tack för min lilla historia.
Känns som att du har lite av en personlig vendetta mot Clintons just.
Nej, det skulle jag inte säga att jag har. Däremot så kanske man ska ha en disclaimer på att Doe, han har nog en personlig vendetta mot Clintons eftersom att de runt 2010 när han försökte få honom att absolut ta avstånd från Jeffrey Epstein så blev han sparkad för att han hade skingrat pengar.
Jaja.
Så,
but it's a juicy, exciting situation.
Ja, nej men alltså det här är, jag vet inte, har du sett The Undoing?
Nej.
Nej, det är också typ så här, rika personer, New York, gamla pengar, bla 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 bla, gå åt helvete, bla 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 bla. I love it. Det är så kittlande för mina smaklökar.
Jag förstår verkligen vad det är med allt det här som är spännande också. Man vill ju förstå vad det är som pågår bakom stängda dörrar i en värld som sen också har stor påverkan på din värld. Och det är så himla mycket Precis. Sjukt som pågår i så många delar av världen. Alltså så sjuka saker som knappt ens går att greppa.
Och detta är bara liksom en liten del.
Mm, verkligen. Mm, hoppas så, han hade det trevligt bön.
Ja, det får vi hoppas.
Ja. Ja, då har vi ännu ett kändispar som du har ryktat så mycket i veckan.
Mm.
Rihanna och A$AP Rocky.
Oh, men den här har vi ju haft på
tapeten innan.
Ja, det är mycket som vi har pratat om innan. Ja, vi har haft det på tapeten innan.
Men det är ju för att för ungefär ett år sedan när hon gjorde slut med sin otroliga miljardärskille från Dubai.
Saknar.
Hassan Jameel. De gjorde slut för ett år sedan typ. Vi saknar honom. Varje dag sörjer vi att de inte blev the power couple we needed.
Verkligen.
Då faktiskt så typ samtidigt så släpptes ju A$AP Rockys sextape. Ett sammanträffande? Kanske inte?
I say no.
För då började det ryktas om att Rihanna och A$AP dejtade. Började dejta när hon blev singel. Och jag har för mig att jag sa i podden typ att de kanske ligger, men jag tror liksom inte att de är ihop för de är vänner sedan innan. Och en av mina favoritskribenter, Hunter Harris, skrev en artikel med titeln "Obviously Rihanna and A$AP Rocky are not dating, you clowns." Vilket är roligt, för när man kollade igenom deras vänskapshistorik så började det med att han var förband på hennes USA-turné 2013. Hon var med i hans musikvideo till Fashion Killer. Han var featured på hennes låt Cockiness. Han har alltid sagt att hon är en extremt lojal kompis som alltid liksom promotat hans karriär. Som vi alla minns så flög ju Rihanna också hit över en dag för att gå på A$APs välgörenhetskonsert i Stockholm efter hela fängelsegate. Vilket ändå säger ganska mycket om deras relation. De är nog väldigt bra nära vänner.
Mm, det tror jag också.
Och nu är han modell för Rihannas nya Fenty Skin hudvårdsserie som de gjorde massa intervjuer ihop för att promota hennes produkter. Och nu senaste så har det ännu en gång blivit viralt att de absolut dejtar. Och jag bara, vem är det som har sagt det här? Vad har vi för bevis? Mm. Och då är det ju då inom citationstecken en källa som har sagt att de är ihop till People Magazine. Och sen sågs de på en liten promenad ihop i New York. Och det är ju ingen, alltså man kan Rihanna är inte ihop med alla personer hon går promenad med.
Nej, inte om de är nära vänner dessutom.
Nej, precis. Och vi vet att de är vänner sedan innan.
Och har stöttat varandra.
Jobbar ihop, gör massa projekt ihop. Jag kan ha fel. Det kan absolut vara så att den här källan som har sagt det här till People Magazine har helt rätt. Det kan vara så att de, alltså det är ju inte ett nytt koncept att nära vänner sen också blir ihop och blir kär i varandra och inser, men gud, vi är ju som gjorde för varandra. Ja. Så det skulle ju kunna hända.
Absolut.
Men än så länge, hörni, tycker jag att vi förhåller oss till det som ett rykte. Handlar det här lite om att jag någonstans hoppas på att hon blir ihop med Hassan Jameel igen?
Absolut.
Ja, kanske. Kanske det är så.
Men jag tycker kanske också att vi bara en gång för alla kollektivt nu får komma överens om en sak här.
Mm.
Fram tills att Rihanna lägger ut det på Instagram.
Mm.
Så slutar vi koppla ihop henne med A$AP Rocky.
Men tänk om alla har helt rätt att de är ihop. Jag tänker hon var ju ihop med Hassan Jameel ganska länge och de lyckades hamna på bilder några enstaka gånger och de var liksom ganska seriöst ihop. Jag tror att hon är väldigt bra på att hålla saker hemliga.
Ja, nej, jag kommer inte chippa det här paret i alla fall.
Jag vet, det känns lite tråkigt. Mm. Man tänker att det hade varit så roligt. Varför kan hon inte bara bli ihop med någon svinrik snubbe från Dubai som är så snygg igen?
Jag vill att hon ska bli ihop med en prins nu. Det är min nästa.
Ja, hon ska bli ihop med en prins.
Gud vad kul om hon har blivit ihop med någon så här udda, hemlig, du vet, så här gammal tysk adlig ett prins.
Nej.
Som har något alpslott. I would love that. Mm. Det hade varit så off-brand att jag älskade.
Det är för sig roligare än A$AP. Så förutsägbart.
Jag tänkte prata om paparazzi-bilder. En lektion ingen bad om, men
jo,
här kommer den i alla fall.
Jättekul.
Följer du, det här är inte en fråga till dig Michelle då, utan nu kommer jag göra en sån här liten kul grej. Följer du Just Jared och Backgrid? If not, don't. Nej, men...
en sån liten kul grej.
Visst är det kul? Ja, nej, men ämnet paparazzi-bilder och dess betydelse i dagens sociala medieekonomi är ju något som vi har benat ut några gånger. Hur vanligt är det egentligen att kändisar ringer paparazzin likt vårt favoritpar Banana, alltså Ben Affleck och Ana de Armas? Är de fortfarande ihop by the way?
Ja, det är jag ganska säker på att jag såg bilder på när de hånglar ganska nyligen.
Just det. Mm. Men det är något mer bakom dessa bilder. Det är inte bara ett behov av att göra promotion för sitt egna varumärke, nya förhållanden, skapa bass för projekt och så. Utan kändisarna har insett hur de kan använda paparazzin som en inkomstkälla beyond vem det är de hånglar med eller vilken film de spelar in.
Mm-hmm.
Och ja, jag vet. Företag har i urminnes tider skickat produkter till kändisar i hopp om att de ska råka fotograferas med deras kläder. Jag tänker att Paris Hilton är ikonisk för detta. Juicy Couture, anyone remember? Och absolut så funkade det på den tiden. Kändis fick gratis prylar att bära runt, klä sig i. Tidningarna skrev om det och en trend kunde ta fart. Men det är ju inte riktigt så det funkar längre. Nu har du ju den här nya grejen som är Instagram. Du har social media. Du har den här helt, liksom, vad ska man säga, överproduktionen av bildligt material och trender från kändisar. Och på den tiden var det ju mer bilder som var så här, rullar ut ur klubben utan kläder, random tagen bild, men med en snygg väska som så här råkar hamna på bild och så ville någon ha den och så trycktes tidningen och så sprang folk och försökte köpa den här väskan. Men nu är det så här, det vi har nu med paparazzi-bilderna är rakt av reklamkampanjer. För kändisarna har ju tillsammans med företagen som de signar deals med kommit på hur man ska bemästra en total dubbelexponering och dominering med sina reklamsamarbeten med hjälp av paparazzin. Så här kommer tre steg hur du kan identifiera att en bild troligtvis är i samarbete med något. Steg ett. Kändisen är ute och håller något i handen. Det är oftast en kaffe eller en läsk. Lägg märke till hur de håller i det här objektet. För om det är en bild där du är fotad rakt framifrån och du håller den här kolaburken eller whatever it is, så att loggan inte dolls utan handen är väl placerad så att loggan är spot on i mitten av bilden. Ingen hand, inga fingrar. Vi har till exempel ett helt års bildarkiv på Ariana Grande.
Jag tänkte precis och hennes... säga Starbucks.
Hennes Starbucks-mugg.
Yeah.
Säger inte att det var ett uttalat samarbete med Starbucks.
Jo, men jag tror
att
det var ganska uttalat.
Det var ganska uttalat. Eller varför inte Chase Crawford, du vet, från Gossip Girl.
Yes.
Med en Coke Energy-burk. Håller så här. Det visar upp är så att jag håller burken uppifrån med tre fingrar. Och så går jag och tänker, åh, missade paparazzin det nu? När det kommer den till bilden, han sitter i bilen från sidan, roterad logga ut genom rutan och dricker. Det är ju ett samarbete. Steg två. ser du en paparazzi-bild och tänker, vänta, jag tror att jag har sett den här outfiten innan på personens egna Instagram. Ja, men givetvis, här har vi återigen stageat fake samarbete. Här tar jag exempel av fantastiska Bella Hadids variant av detta, typ valfri fucking bild på hennes Instagram. Men 2019 så lägger hon upp en bild, en annons med Michael Kors där hon har en brun ribbad klänning. Och så håller hon väskan så lite gulligt framför sig. Inget konstigt med det, tänker ni. Några timmar senare så blir hon paparazzi-fotad och upplagd på Just Jared med samma klänning. Nu är det mörkt ute och hon är casual ute och går på stan men håller i väskan så att den liksom är mitt framför. Mitt framför på bilden. Så brukar du inte hålla dina väskor när du ute och går. Och ovanpå allting så är hon ju samtidigt ambassadör för Michael Kors. Som då är väskan hon har. Tredje tecknet och sista. Det är ett paparazzi-konton så som Just Jared och Backgrid taggar vissa av sina improv-bilder med företagen. Jag menar, vi kan alla se typ när det är en kändis och de har en Calvin Klein-tröja eller Nike-tröja på sig. Men där är ofta ingen tagg. Men däremot när du har till exempel J-Lo och coachväska, när hon råkar ha ett samarbete och vara deras märkesambassadör, ja men då är produkten taggad på de här Instagram-kontorna. Och ja, jag vet, det här kanske är uppenbart, men jag tycker ändå typ att det är intressant hur vi på något sätt har, vi gick liksom från att det hade genuint galna paparazzi-bilder till någon slags mellansituation när alla panikade för att kändisar bara började lägga ut bilder själva på Instagram, till den här nya hybriden där vi liksom använder formatet av gammal media som är paparazzi-bilder i det här kontrollerade, styrda samarbetsformatet.
Ja, precis. Däremot så tror jag att det här är någonting som har pågått väldigt länge. Alltså det är ju bara produktplacering essentially, men nu med dagens influencer-kultur så kanske det har utvecklats ännu mer. Men att företag produktplacerar sina saker i paparazzi-bilder med kändisar är så fascinerande överlag. Men har också pågått väldigt länge.
Men sen det som liksom gör att det blir den här liksom, vad ska man säga, dubbla varianten av skillnaden på vanlig produktplacering som var förr och nu, är ju att kändisarna har troligtvis signat ett avtal på att den ska göra x antal sponsrade inlägg, men också då sagt, men jag kan fixa dubbel exponering via det här och det här, vilket gör att de troligtvis kan öka priset. Och det är ju intressant för att du, de kan ju använda, alltså de kan ju skapa content som är ad och så måste de lägga upp det på Instagram att det är ad, men sen kan de ju använda paparazzi-bilden och säga nej, jag bara råkade bli fotad, men det är ju dubbel exponering i flödet.
Och det som jag tycker är skitintressant är på till exempel People Magazine och Us Weekly så finns det också den tredje parten som samarbetar med företaget, till exempel låt oss säga en Michael Kors-väska som Bella Hadid har på sig på stan. Bella får betalt för att hon samarbetar med Michael Kors. De får produktplaceringsmarknadsföring via henne och sen blandar de in Us Weekly och betalar för marknadsföringsannonser för att Us Weekly ska skriva en betald artikel där står wanna know where Bella Hadid got this bag? Everyone's obsessed with Bella Hadid's latest bag. Och så skapar de marknadsföring för sina kläder via de här hemsidorna. Det tycker jag också är intressant, att det är egentligen så de flesta skvallertidningar finansieras.
Exakt, exakt. Jag tycker det är väldigt intressant. Det sista som jag vill säga är att jag uppskattar ju hellre kyssbilder på Timothée Chalamet och Lily Rose än valfri köpt men inte köpt paparazzi-bild på Bella Hadid.
Har du sett att det förhållandet ryktas om via Dumois då? Att det var ett PR-förhållande för att han behövde tilltala, liksom, de behövde marknadsföra honom mer som en street-kille. Efter Call Me By Your Name så var hans grej liksom att han var lite gender fluid twink. Ja. Och de bara, nej, 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 vi måste etablera honom som en street skådis. Och då försökte de väl hitta någon bra tjej han kunde matchmaka sig med. Men att de sen blev ihop riktigt. Ja. Väldigt bra PR-förhållande.
Verkligen. Undrar om det var hans kuk som fick henne att stanna.
Ja, Max, kanske var det det.
Tack för mig. Du, jag har en fråga till dig.
Mm.
Jag såg ett fantastiskt citat på mitt favorit Instagramkonto iNews på Instagram.
Mm.
Jag ska läsa det för dig, för jag vill veta vad du känner om detta. Mm. Du har säkert sett
spännande
också, men ja. Är du redo?
Mm.
Och så vill jag att du ska gissa vem det är som har sagt det. It's the first time we will not be having a Christmas Eve party since 1978.
Mm.
Taking this pandemic seriously is a must.
Ja, det här måste ju vara Kim Kardashian eller Chris.
Mm, det kan man tro. Det är Khloe Kardashian.
Aha, ja, men samma. Mm.
Men tankar?
Ja, med tanke på att de varje himla julfest Kardashian har är ett haveri rent miljömedvetenhetsmässigt. De så här fyller hela deras trädgård som är flera hektar med konstgjord snö i LA.
Absolut.
Till exempel.
Mm.
Så känner jag att det inte är en så stor förlust, men jag saknar ju verkligen kändisarnas världsfrånvända glamour just nu, så det är lite synd.
Ja, för att jag känner lite, vad var det som gjorde att den här festen var non-pandemic approved, medans de har både åkt på semester på paradisöar och firat Kendall med en stor fest under pandemin.
Så. Ja, just det, de är fortfarande.
Jag tyckte det var kul att just det här.
Men just det här. Mm. Men det är väl, deras julfester brukar vara väldigt stora och väldigt liksom mycket skrivet om festen. Så, de kände
så egentligen
väl att det här
är det helt enkelt att det inte hade genererat rätt typ av uppmärksamhet den här gången.
De känner väl att de har redan pushed the limit med de andra festerna de har haft i år.
Mm.
Det är så konstigt, för folk verkar inte förstå om man uttalar namnet De Moi.
De Moi, det är väl De Moi.
Ja, precis. Men jag tror att även du har sagt Dux, Dux Moi.
Nej.
Jo. I'm
nej, det har jag inte.
Sure.
Nej, jag vet vad man säger de moi.
Det är de moi, men det betyder ingenting. Så att det är ju ett påhittat ord, vilket jag tycker är jätteroligt. Att de verkligen bara vi hittar på något som låter coolt på franska. Vi tar ordet två och jag, två jag.
Love that.
Och det är ett nonsens ord som grundaren av kontot hittar på. Och för att hon berättade här, för hon gästade podden Hollywood Raw i veckan. Och det var intressant att höra hennes röst, för hon är en helt normal amerikansk tjej som inte jobbar i underhållningsindustrin. Hon bara, jag vet inte vad som hände, men plötsligt blev jag viral.
Mm.
Jag pratade,
ja, vi har ju citerat den här källan
flera
de
gånger.
Senaste fyra avsnitten.
Ja, verkligen. Och jag talar ju såklart om Instagramkontot De Moi, som nu har vänt upp och ner på hela skvallerbranschen. Och det startade faktiskt som en livsstilsblogg eller konto för flera år sedan och var inte så stor. Och sen en dag för några månader sedan, när den anonyma personen bakom kontot satt hemma och var uttråkad, PGA-karantän såklart, så tänkte hon, nej, men jag uppmanar mina följare att skicka in sina egna anekdoter om kändisar som de har träffat. Och på den vägen var det. Kontot blev viralt. För att det är också mitt under en karantän då alla, framförallt i USA, sitter bara hemma och är på sin mobil hela tiden. Så det är en perfekt tid att bli viral på internet. Och kontot lägger upp massa stories med DMs och mail som skickats in anonymt. Allt ifrån att Leonardo DiCaprio har på sig hörlurar när han har sex, till vad Jennifer Aniston brukar beställa för kaffe på Starbucks, till vilka kändisar som har förvånansvärt mjuka händer. Så det är väldigt så här mycket bara casual, konstiga vardags fun fact om Precis. Kändisar. Och mycket
så här, att ta sig igenom.
Ja, kändisar. Ja, det är många stories varje dag. Mm. Och allt som skickas till kontot ska tas med en nypa salt. Och det säger personen bakom kontot själv. Att vem som helst kan skicka in saker och inget som delas är bekräftad fakta. Ibland får man också kommentarer på skvallret från personen som har kontot. Typ, tror ni verkligen det här stämmer eller är det kändisens egna publicist som skickat in det här? Mm. Till exempel om det är massa negativa historier som kommer in om Emma Watson eller James Corden, som är två personer som många vittnar om är otrevliga, så blir det väldigt transparent att någon ifrån deras team sen sitter och skickar in massa positiva berättelser om dem direkt efteråt. Och det är ofta personer som jobbar i film- och musikbranschen som skickar in inside information, typ att Miley och Dua Lipa skulle släppa en låt ihop. Det var information man visste om långt innan den kom ut. Även Justin Bieber och Shawn Mendes låt. Så det är ju lätt att se också att det är väldigt mycket som skickas in som stämmer. Och precis. Ofta så på det här kontot så är det först där man hör ett rykte. Även det här med Larsa Pippen och Tristan Thompson, att de egentligen hade dejtat en gång i tiden. Allt sånt är information som började med Dumois-skvaller.
Mm.
Och det har funnits liknande Blind Item-hemsidor innan, men att ha kändisskvaller via Instagram och som story, som format, är det som har gjort att det här blir så viralt. Det är så himla lättillgängligt. Och det har ju då gjort att vanliga skvallertidningar har blivit mer utdaterande än vad de redan är. Liksom.
Mm.
Och det öppnar också för en större fråga om etik. Liksom, hur känns det att personen som bor på andra sidan Taylor Swifts lägenhet i New York skickar in information till Dumois om vad Taylor gör i sitt hem?
Mm.
Finns många lager i diskussionen om kändisskvaller i allmänhet om etik.
Ja, men där är ändå,
där går väl någon slags gräns. De ska inte få göra vad de vill i sina hem.
Ja.
Även om det var roligt att höra att hon lagar väldigt mycket pasta.
Det känns väldigt inte alls förvånande att Taylor är en pastatjej.
Nej, men det känns också, man mår bra av att höra det.
Katter och pasta, jag älskar det.
Kaffe och pasta. Gillar hon kaffe
Nej,
också?
Katter. Alltså katter och pasta. Mm.
Ja, katter och pasta känns verkligen som väldigt Taylor Swift. Men jag hade inte tänkt prata om etiken inom kändisskvallarbranschen. Utan snarare att Moas genomslag har fått mig att ännu en gång tänka på hur mycket sociala medier demokratiserar underhållningsindustrin. Gör mer folkligt, gör mer en folkrörelse. Innan var det ju executives på skivbolag och filmindustrin som avgjorde vem som har stjärnpotential. Sen fick vi som konsumenter bara liksom ta emot det som serverades till oss. Och idag så är det snarare Instagram-följare och streaming-siffror som avgör vad vi vill lyfta fram, och sen så formas produkten av marknaden istället för att marknaden formas av produkten. Och det här är kanske lite oklar liknelse, jag vet inte om jag dragit den innan, men inom biståndsproblematik diskussioner så brukar man säga att det finns ett samhällsfenomen som sker när fattiga länder blir beroende av pengar från rika länder. Alltså ett landstat finansieras av utländska bistånd istället för invånarnas skatter, så kommer invånarnas krav på politikerna vara minimala. Och på så vis kan korruption fortgå okommenterat.
Mm.
Hög skatt resulterar i högt engagemang och krav från befolkningen. Och samma modell går liksom att applicera på populärkulturen. Innan hade vi ingen röst och då kunde korruption inom underhållningsindustrin fortgå. Som till exempel folk som Epstein. Men nu har streamingtjänster och sociala medier gjort att konsumenten får en högre röst. Och med den rösten ser vi till att vissa saker inte får passera obemärkt längre.
Precis.
Så drevkultur, essentially så är det ju drevkultur jag syftar på. Alltså korruption inom underhållningsindustrin bemöts nu med drevkultur. Och drevkultur är ju egentligen bara att vi har en röst som, som har en påverkan.
Eller att vi typ visar upp vår makt liksom, på något sätt.
Precis, konsumentmakt på ett annat sätt.
Mm.
Och när vi tog upp att alla artister vill bojkotta Grammy-galan förra veckan, och jag sa typ att den här prisutdelningen skapades ju i en tid då akademin inte kunde föreställa sig ens att artister och fans skulle ha möjligheten att protestera mot deras beslut. Att vinnaren av en Grammy ens skulle bli up for debate. Jag sa då liksom, undrar om vi ens kan ha prisutdelningar i dagens samhälle där alla har en röst. Det funkade på 50-talet när Grammys skapades. Mm. Funkar det egentligen idag? För det man gör med en Grammy och Oscar är att ge en liten grupp i samhället åsiktsmonopol. Precis. Om det är något som sociala medier har gett oss är det ju att vi har cancelled åsiktsmonopolen. Och Demois är då ännu exempel på samma samhällsförändring. Ingenting filtreras genom makthavare längre. Alla är makthavare. Kändiskapets PR-maskin blir helt liksom ur balans. En enkel tweet om att Ellen DeGeneres är otrevlig mot sin personal kan förstöra hela hennes karriär.
Mm.
Som en ny fransk revolution.
Guillotine.
Ja. Och jag vet inte riktigt vad jag ens försöker säga.
Det var ju synd.
Ja. Jag tror inte att jag försöker säga att jag saknar den tid då bara en liten grupp i samhället hade en röst.
Nej.
Men jag tror att det här blir liksom bara ännu en sak som sociala medier har fört med sig. Hur liksom även skvallerbranschen och kändiskapet som fenomen helt plötsligt inte riktigt, det är någonting vi har skapat i en kultur som bygger på åsiktsmonopol, och nu helt plötsligt så fragmenteras det. Det går liksom inte riktigt att ha den typen av kultur i dagens samhälle där alla har en röst.
Ja, men sen tänker jag också typ att man måste liksom komma ihåg typ när man tittar på det kontot att det är verkligen lite mer typ a stream of conscious. Alltså det är verkligen allt läggs upp. Och liksom det är inte mycket, det läggs ju ingen värdering om man säger som så. Det här är bra skvaller, det här är dåligt skvaller. Utan det är verkligen så här, det här är skvaller, här är det, gör vad du vill med det.
Ja, men det som görs med det är ju att ja, men nu håller till exempel James Corden på att bli cancelled. Alltså det är ju skvaller som bara har hittat ett nytt slags format och tagit sig in i vår vardag på ett helt annat sätt.
Skillnaden på att du har ett konto som bara tar emot anonyma mejl och lägger ut det utan att liksom tänka två steg längre är ju att du har inte samma typ av, typ, det här låter så att säga, men pressetik. Jag menar, om du hade haft en tidning som hade, som drev skvaller i LA förr i tiden, så vet inte jag riktigt om de hade sprungit med en historia om att James Corden är otrevlig när han beställer mat på en restaurang. Alltså, jag vet inte om det var exakt det de har skrivit, för jag har inte pallat ta mig in i den här så mycket. Men förstår du vad jag menar? Liksom så här att då hade någon ändå så här sållat, bara så här, okej, fast är det här relevanta nyheter? Alltså är det här ens intressant? Och jag menar, man tycker ju typ att det är intressant för att alla börjar prata om det. Men när du så här, alltså när du tittar tillbaka på det, typ hela drevet mot Ellen, var det egentligen så jävla intressant? Det är ju inga djupa avslöjanden. Bara så här, ja, hon är otrevlig. Alltså jag var lite svårt att se framför mig att hon hade tryckt det i tidningen.
Det är ju allt ifrån hur de är mot servicepersonal till superstora nyheter som
absolut,
är mer klassiska liksom huge scoops som absolut, kan cancel a person.
Jo, men det jag menar med det här är att när folk tror att de har den här makten.
Mm.
Jag vet liksom inte riktigt om det där är bra i det långa loppet. Att alla tror att typ deras åsikt är amazing, above and beyond, det viktigaste som finns. Och alltså, jag har väldigt svårt att tro liksom att den här typen av cancelkultur kommer gynna någon i det långa loppet.
Nej, och jag säger inte heller att den nödvändigtvis är positivt. Och det är inte riktigt cancel, alltså det är literally det jag säger, att jag tror att det för med sig både positiva och negativa saker, att vi har byggt upp ett samhälle. Jag tror att det därför också blir en sån chock för oss alla att vi nästan cancelar folk snabbare än vi hinner med, och liksom det händer drev, och det blir nästan som en, vi bara vänta lite, nu har vi helt plötsligt mer makt än vad vi riktigt kan förhålla oss till, att vi kan förstöra liv så himla snabbt och enkelt, och det är för att vårt samhälle aldrig byggt på det systemet innan. Vårt samhälle har alltid byggt på en helt annan slags hegemoni eller hierarki av makt. Och nu har det fallerat totalt. Och, eller fallerat totalt dramatiskt. Men det har ändå skett en jättestor förändring. Och Du Mois är liksom bara ett av många exempel på hur det demonteras, och jag tycker att det är intressant att följa. Jag tycker att man pratar om det för lite. Man pratar väldigt mycket om echo chambers och att det blir rundgång av våra egna åsikter på sociala medier. Men jag tycker nästan att det som sociala medier har gjort mer och hur sättet det påverkar samhället mer är just det här att vi inte längre har samma slags kulturella hegemoni längre.
Jag tänker också att det här är lite som vår tid. Så jag menar, det finns en anledning till att folk tyckte om att gå på offentliga avrättningar förr i tiden. Jag tänker att det är som en mindre blodig, virtuell offentlig avrättning.
Precis. En online schadenfreunde.
Ah.
Tror jag heter Freude. När man mår bra av att se andra göra bort sig i offentligheten typ.
Vi har ju inte kommit på ett bra system i hur vi ska dela upp när vi får DMs på vår gemensamma Instagram.
Nej,
du flaggar saker
och svaras inte alltid.
Men i alla fall, vi fick ett fantastiskt DM. Och handen på hjärtat så vet jag inte riktigt vem den här personen är.
Jag vet, därför du visste inte vem hans tjej var heller någon gång när jag tog upp henne.
Men det är alltså ett sextape vi har fått skicka till oss. På Jay Alvarez. Alvarez?
Känd Alvarez. Från typ väldigt så här straight Instagram. Väldigt mycket Tumblr-tiden när han var ihop med hon tjejen som är helt absurt smal. Och är i princip bara känd för att vara smal.
Alexis Ren.
Ja, precis. Thank you.
Innan du ser den så vill jag bara lägga in att hon har ju sagt att han har liten kuk.
Varför har hon sagt det?
Hon har liksom twittrat detta någon gång när de gjorde slut, förstår jag det som.
Gud. Hon är så rolig. Jag tror att det även riktades som att hon...
Penis.
Eller hon inte ens riktades, utan hon dejtar på riktigt Noah Centineo. Som är...
Precis.
Känd i vår podd för att vara blåst.
Exakt. Så att du har det i bakhuvudet. Och det andra är ju att han då, alltså han hade någon så här viral youth, alltså han brukar göra vloggar. Som han också har, det är något han hade gjort där han råkte, så folk skämtade om och hatade på, för det är väldigt så här cringe, om jag får säga det själv. Dags att titta.
Oj, det är verkligen, det är ju någon som är där för att filma. Alltså, de har ju en filmare. Älskar att det är Miss Elliot i bakgrunden. Oj, 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 oj. Oj. Vänta, förlåt. Vad gör han?
Hur mycket?
Han värmde upp kokosolja.
Ja, precis.
Han verkligen så här filmar när han värmer upp den. Okej. Okay. Ja. Det var inte liten i alla fall.
Visst.
Så, nu har jag kollat färdigt. Vad roligt att de på riktigt tagit in en videographer.
Absolut. Det är ju en form av vlogg det där.
Jag tänker fortfarande på att han verkligen så här visar upp hur han smälter kokosoljan. Som en liten
väldigt
tutorial mitt i deras sextape. Som kändes som...
Är väldigt passionerat.
Ja, kändes lite också som en musikvideo. Det var så här snabba klipp.
Kuken var ju inte liten.
Nej, det var den inte.
Så att om hon tyckte den var liten så vill jag inte veta
hur Noah Centineos.
Precis.
Nej, men det får 10 av 10.
Jag tyckte den var väldigt passionerad.
Ja, och också så här en helt ny nivå för läckta celebrity sex tapes. Från att gå från A$AP Rockys liksom självfilmade jätte så här janky video till precis. Verkligen så här professionellt filmad porrfilm. This is the 2020 I signed up for.
Ja, jag är här för detta. Ja, alltså 2020 har ju lärt oss olika saker. En av de större grejerna som vi tar med oss från det här året är väl ändå att vill man göra reklam för sitt album så behöver man vara kreativ i dessa coronatider när en vanlig album rollout inte kan ske för att man varken turnerar, spelar festivaler eller gästar talkshows på riktigt.
Precis.
Och inte över
eller gå på galor
eller
uppträder på galor och sånt.
Exakt. Man kan vara kreativ och göra som Lady Gaga nu har gjort för att väcka liv i sitt albumsläpp.
Samarbeta med Oreo Cookie. Can we just talk about that for a second? Hon har alltså släppt en exklusiv Oreo Cookie.
Chromatica Cookies. Vet du vad jag tänkte när jag sa detta?
Snälla säg.
Det var det högsta beviset på att hon är så mainstream household name i USA. Efter hela hennes rebranding som hon gjorde under Star is Born och när hon skulle bli skådis, allt det där. Att hela den här albumcykeln hon hade nu, det var ju bara a show she put on för the gays som var hennes original fans. Like, she couldn't care less. Det här var som att hon gick in i roll för typ 5 månader och bara, nu ska jag vara den här artisten som alla älskade i början. Well. Men egentligen är hon ju bara en vanlig outsold main pop artist.
Tack.
Som vill attrahera alla konstant.
Ja, och tjäna pengar på det.
Ja,
det, okay.
Exakt.
Jag är ju då, jag har uttryckt negativa känslor inför Gaga tidigare i podden.
Det har hänt.
Och jag har själv sagt att jag jobbar med mig själv och anstränger mig för att kunna uppskatta henne. Tydligen när jag fick min Spotify Wrapped så var hon en av mina mest spelade artister i år. Chromatic-albumet. Jag gillade tydligen det.
Men det så, turns men det så, out. Michelle, det här, alltså, det, jag har verkligen förstått wrap my head around min Spotify wrap-up. För att jag har ju också konsumerat de här albumen väldigt mycket. Men de finns inte. Alltså, jag har ju bara ryska artister.
Ja,
jag har inte en enda internationell artist. Jag
fick, men då är det ju the Russians som har hacked your internet.
Det måste vara det.
Nej, men att min frustration och irritation över Gaga är att jag alltid känt att precis det här, jag bara känner att hon sitter och klagar på att kändisskap är som ett fängelse när hon har byggt hela sin karriär på att vara en gimmick. Alltså varenda
precis.
Grej hon gjorde i offentligheten var så här a PR stunt. Och det är något där som bara rubs me the wrong way. Och nu med sin himla sminkkollektion och Oreo cookie-kollektion. It's not for me.
Nej, jag hör dig. Men då kanske du kommer tycka att det här är en bättre PR-strategi. Let me introduce you to Miley Cyrus. Och nej, jag kommer inte prata om intervjuerna där hon pratar om att hon har sett UFOn. That was fun. I'm just gonna... Hoppa över den. Hon har insett att man måste vara relevant på TikTok.
Ja.
Och inte så som vi tror att man har en specifik låt från det nya albumet om dans. Nej. Istället har vi trenden if Miley Cyrus comments on this.
I will do this.
Och helt ärligt, Michelle, det här känns spot on så rätt.
Jätteroligt.
För henne som person, för albumet, för vår samtid. För det som händer är alltså att användaren då lägger upp en video, skriver if Miley Cyrus comments on this ... och så säger man typ, kommer jag tatuera in mitt ex ansikte på röven? Och så hoppas man att Miley ska svara. Och det är ju det hon gör. Alltså jag ser ju framför mig, hon ligger hemma i en stor djup soffa med TikTok live på sin stora nya iPhone 12 Pro och bara swipe, 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 kommentera lite, swipe, 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 kommentera lite. Aha, jag älskar
det. Jag tror snarare att hon sitter med någon anställd social media expert,
PR-person,
och de förbereder, precis som Lady Gaga anställde ett team för att sköta hennes Twitter.
Ja, ah, sant. Men jag har i alla fall tagit med mig några av hennes svar.
Ja.
Så att här kommer de. Om Elisabeth kommenterar kommer jag genomföra ett namnbyte till Hannah Montana när jag fyller 18. Jag heter redan Hannah, så jag är ju halvvägs.
Perfekt.
That's fun.
Ja.
Vad svarar Miley? Wig is snatched.
Ah, okej.
Okay. Mm. Hon hänger mycket med drag queens, yeah. Okej? Okay? But I know she's white. I know she's doing a Sara Larsson, but
hänger
we're just gonna...
Hänger hon mycket med drag queens? Or does she just put them in her music
göra det.
Videos?
Nej, hon hade, det var ju nu när hon fyllde år så var det ju drag queens som uppträdde och så hade hon ju faktiskt Iggy Azalea där också, så att...
Så, hon hade faktiskt Iggy Azalea där, så att...
Miley får bestämma mitt barns namn. Vad tror du att hon döper barnet till?
Destiny Hope Cyrus.
Nej, California.
Aha.
Surprise. Om Elisabeth kommenterar detta gör jag exakt vad hon vill. Och då svarar Miley, ligg med någon i dina föräldrars säng.
Okej.
Okay. Det känns on brand henne.
Mm.
Sen har vi även, om Miley kommenterar kommer vi gifta oss. Och då svarar Miley, hoppas det går bättre för er än det gjorde för mig. Ring emoji, skull emoji, svart hjärta emoji. Gratulerar.
Mm.
I mean, I think that's quite fun.
Mm-hmm.
Nej, men jag tyckte i alla fall att det här var en ny take på hur man kan använda appen för att få lite viralitet kring sig själv.
Vilket ändå har det senaste året eller de senaste 2 åren när kontot Comment Spy Celebs har blivit så stort, så har det ju verkligen blivit en helt annan kultur och ett nytt sätt att rapportera om kändisar och kändiskultur är att se deras interaktion med varandra i kommentarsfältet. It's the new thing.
Precis.
And I love it. Märks att jag ligger ner nu. Jag fick
lite
så ont i ryggen.
Men du, vi är färdiga. Det var allt vi hade.
Jag vet. C'est tout.
Nej, men följ oss på Paparazzi-podden. Tack som alltid för att ni lyssnar.
Och tusen tack till Aftonbladet. Ni hittar oss där en vecka före och sen man får förhandslyssning på Aftonbladet och sen så lyssnar man i alla andra vanliga appar veckan efter. Och det var väl det.
Det var det. Puss och kram.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.